Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och dagens semesterpratare heter Stefan Edlund. Vi säger välkommen till dig, Stefan.
Jag heter Stefan Edlund och ni lyssnar på mitt semesterprogram. Jag kan inte tänka mig att det är så många som vet vem jag är. Men efter den här timmen så tror jag att ni kanske kommer kunna känna mig lite bättre. Jag är en doldis som sällan, jag kanske till och med nästan aldrig syns. Fast jag tror att de flesta någon gång har sett något jag har gjort. För jag har inte det vanligaste 7-4 jobbet. För jag jobbar på tv. Ni vet, den där dumburken som kanske alldeles för många spenderar alldeles för mycket tid framför. Jag har spenderat de senaste 15 åren med att fylla den där dumburken. För jag jobbar på Sveriges Television. Många gånger kan det till och med ha varit mitt fel att ni har suttit där och dumglott. Så ni får väl skylla på mig att ni inte hunnit skriva klart det där protokollet eller vikt undan tvätten, tagit en promenad eller vaknat med avdomnade ben i soffan. Jag tänkte att jag skulle berätta lite hur det är att stå bakom kameran, resorna, konsten att tacka ja, men också berätta om den där dagen när jag tappade kameran. Mina axlar hade fått nog och mina armar klarade inte av att lyfta den igen.
Om att vara om, ett hopp om mer, en stund att fånga. Det andas tungt, natten är ljus, luften vibrerar. Ung, att vara ung, när hjärtat slår och blodet dunkar, fulländad och briljant. Naken vid en brant, att vilja allt och plötsligt våga. Kom ut ikväll, kom ut ikväll. Du har ingenting att förlora. Kom ut ikväll, kom ut. Din egen historia. Ung, att vara ung, att veta allt och ändå inte. Vad de bär. Visst känns det skönt att fantisera. Kom ut ikväll, kom ut ikväll. Du har ingenting att förlora. Kom ut ikväll, kom ut. Thank you.
som det roterar. Att vara ung.
Det där var Bo Kaspers orkester med Att vara ung. Jag som pratar heter Stefan Edlund och du lyssnar på mitt semesterprogram. Vem är då jag som pratar? Jo, jag växte upp i Sveriges vackraste by med kanske Sveriges fulaste fabriksområde, Köpmanholmen. Det är en fantastisk by med stort hjärta och engagemang. Det spelade ingen roll vars man var i Köpmanholmen, så var man ändå hemma. Det var nära till allt, men ändå så sjukt tråkigt att cykla hem. Vi bodde nämligen till höger om Konsum, längst upp i Hummelvik. Alltid uppför. Det spelade alltså ingen roll. Om man lekte i Näske så hade man uppför hem. Man fick i alla fall lära sig att kämpa. Köpmanholmen har verkligen präglat mig till den jag är idag. Hemma i Holmen hade man nära till den fantastiska naturen. Jag kunde inte sluta leka i skogen. Det fanns hur mycket som helst att upptäcka. Det kunde ta timmar att ta sig igenom farliga snår eller köttätande växter. Idag då man tar en promenad så går man förbi samma ställe på kanske 3 minuter. Men på den tiden så var skogen stor och outtömlig på äventyr. Vi var som ett gäng Bullerbyungar uppe på virkesvägen som sällan var inne och lekte. Vi hade fullt upp att försöka överleva mot dessa utmaningar. Ibland behövde man förnödenheter, så vissa hade såna här briljanta planer som att palla morötter med risk för att bli tagen och undanstoppad i en källare. Ja, medan andra hade full sjå att krossa mjälten på sin språngnya BMX. Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Trots detta så växte jag upp på ett ganska lugnt sätt. Hela jag är lite som åsnan Ior i Nalle Puh. Ganska så ostressad som person. Jag blev kallad för Mr. Slow Motion av en lärare. Men hade han fel? Nej. Spot on skulle jag ha svarat idag. Jag hittade den bästa hobbyn av dem alla i Köpmanholmen. Fiske. Man skulle kunna säga att jag växte upp i sundet i Köpmanholmen. Och satt jag inte på bryggan hos fiskargubben Assar, så satt jag i en liten båt tillsammans med min kompis Magnus. Magnus var också en av de där Bullerbybarnen, men han flyttade ner till Sunne vid Åfjärn. Det var då fisket startade på riktigt. Vi fick se ett gäddhuvud hos deras granne Rojne som var så stort att man kunde träna över sitt eget. Så drömmen om storgäddan var ju ett faktum. Kan han så kan vi, så var det. Jag har hört berättas att vi körde en hel del båt på Åfjärn. Ja, ganska mycket faktiskt. Från första sommarlovsdag till den sista satt vi i denna lilla båt med en surrande sexhästare. Magnus pappa Arne fick inte göra annat än att åka och tanka denna lilla motor. Jag kommer inte riktigt ihåg vad bensinpriset låg på då, men jag tror inte att det var mer än 6 kronor. Men vi lyckades ändå köra upp 3 500 på ett sommarlov. Där snackar vi eftertänksamma timmar i en båt. Alltså, vi kunde sitta där och inte säga ett enda ord. Jag tror faktiskt att det fanns dagar där vi faktiskt inte sa ett enda ljud överhuvudtaget. Ja, om vi inte fick en stor gädda förstås. Men ja, den var ju inte så där stor som Rojnes. Men ändå. Vi fiskade sommar som vinter. Det spelade som ingen roll. Det enda jag inte gjorde var att fylla i adressändringspapperna. För så mycket var jag hos familjen Söderberg. Min kropp är som uppbyggd på Kalle mjölk och Anitas vansinnigt goda kanelbullar. Om jag skulle dela in min kropp och säga att den består av 2 saker, så står det ena benet väldigt fast i naturintresset. Och mycket är på grund av denna period i livet. Men då har jag ju 1 ben till. och där förstår jag inte riktigt hur det kan komma sig att jag trampade i tv-intresset med tanke på alla feltramp detta ben har gjort. Jag borde ha utslitna ledband och ett annat benbrott. För med tanke på mitt första kamerajobb så blev det en rejäl vrickning.
Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött, eller vad tror du? Det ska vara gott att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Springer det runt och vila, då sabbar du det hela. Springer det runt och viva, det ska vara gott, 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 gott. Och leva. När vi sitter inte i Paris på ett café, inte på en nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar. Vi sitter bara här och metar. Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Springer det runt och vila, då sabbar du det hela. Springer det runt och viva, det ska vara gott, 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 gott. Och leva. Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött, eller vad tror du? Det ska vara gott att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta. Springer det runt och vela, då sabbar du det hela. Springer det runt och veva, det ska vara gott, gott. Sitter inte i Paris på ett café, inte på en nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar. Vi sitter bara här och metar. Det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Fint att leva, annars kan det kvitta. Lätt att leva, annars kan det kvitta.
Gött att leva med Galenskaparna och Aftershave. Mitt första kamerajobb fick jag redan i början av 90-talet. Det var alltså långt innan jag ens kunde drömma om var jag skulle hamna. Jag var kanske 12 år och jag frös. Det var inte så ofta man fick chansen att filma med en kamera. Och då snackar vi inte dagens digitala fancy-pansy-kameror. Nej, en sån där riktigt tung VHS-kamera. Så när chansen väl kom så tog jag den. Uppdraget, ja, det gick ut på att filma ett antal hit under en biltävling. Men speciellt finalen där en speciell förare skulle köra. Han heter Kurt Delin och han hade beställt filmen. Kurt var min bästa kompis pappa. Och ja, min kompis ska för övrigt berätta mer om senare. Finalen startade och jag slet upp VHS-kameran på min axel. Och den var tung. Och det var kallt. Det var svinkallt. Jag kämpade så mycket jag bara kunde med denna kamera att jag måste faktiskt erkänna att jag har ingen aning om hur det gick i finalen. Det gick några dagar och Kurt hade nu tittat på filmen. Spänd förväntan över hur det skulle se ut när han körde. Han ropade på mig och sa: Stefan, en sak är säker. En vacker dag kommer du bli en duktig naturfotograf. Varför tror du det? Svarade jag. Han visade hur filmen såg ut och allt man kunde se var grantopparna på andra sidan banan med bilarna surrandes i bakgrunden. Jag tittade helt enkelt med fel öga. Så kan det gå. Intresset för att just göra tv av mitt naturintresse startar ändå där jag började programmet. Det där med att vara soffpotatis och dumglo på tv. Men då var det ju inte mitt fel. Den här gången var det Arne Weise och Sir David Attenboroughs fel. Alltså jag kunde inte sluta fascineras av de där filmerna man tittade på. Djuren i Afrika eller det karga klimatet på våra frusna poler. Regnskogar, apor, giraffer. Alltså det kändes som smått overkligt att titta på det. Fanns verkligen allt det där? Det var ganska så långt ifrån den skog där jag hade lekt i Köpmanholmen. Och det var då inga apor som svingade sig i trädtopparna som jag filmade på den där folkrejstävlingen. Men vem skulle kunna ana att man 22 år senare skulle sitta öga mot öga med en silverryggad bergsgorilla i Rwanda eller bli väldigt nära undersökt av en svart björn i Kanada?
See you.
Journey med Don't Stop Believin'. Jag har alltid velat vara med i centrum. Men grejen är att jag aldrig velat synas. Alltså jag har inget behov av att stå i centrum. Bara att vara där. Ni vet, där det händer. Jag har sällan fegat ur om jag sagt att jag ska göra det. Ibland har det kanske varit lite så att man borde ha tänkt igenom det åtminstone en gång innan man har tackat ja till något. Bara att tacka ja till det här radioprogrammet är ju en sån grej. Man tänker, herregud Stefan, nu har du gjort det igen. Du har ju inte ens tid. Och ska du prata i radio? Alltså kommer du verkligen klara det här? Jag tycker att det är otroligt nyttigt att säga ja. Än fast man kanske inte tror att man kommer klara av det. För vad är det värsta som kan hända? Att man inte fixar det? Och så på något märkligt sätt så gör man ju oftast det ändå. Och på den resan av den utmaning man har tagit på sig så träffar man folk som man kanske aldrig annars hade fått träffa. Och det är ju de där som faktiskt kan något. Eller så har de också tackat ja utan att tänka. Med tanken att det ordnar sig. Att våga säga ja är nog det som har gjort att jag har fått chansen att jobba med det jag gör idag. Jag jobbar som producent i fält, som det kallas, på Mitt i naturen. Jag vet att det blir lite snurrigt nu, för nyss sa jag att jag var fotograf. Men vi kommer dit, för den här grejen råkade jag ju tacka ja till. Den där kompisen som hade en pappa som körde folkrace i den där trädtoppsfilmen, ni vet. Han är en viktig bricka i mitt liv. För saken är den att han är precis likadan som jag. Skillnaden är att han gärna står i mitten, alltså där i supermitten och syns. Ja, han heter Jens Nilsson och han är också semesterpratare i år. Jag kan fortfarande komma ihåg då han sa till mig att han skulle bli skådespelare. Första tanken var, hur tänkte du nu? Vi kommer ju från Köpmanholmen, Jens. Okej, men bara så du vet så har jag redan bestämt att jag ska bli fotograf, tänkte jag. Men jag sa det ju aldrig till honom. För han var stensäker på sin sak och jag hade det ju bara som en dröm. Jens är som sagt en energispruta och en som, precis som jag, har lite snabbt i tanke och mun. För hur tänkte han när han frågade mig om jag kunde vara tekniker på deras teaterförening Trikronoklubben, som stavas dessutom med tre ben? Hade han inte lärt sig någonting av det jag hade filmat åt hans pappa? Det borde ju ha ringt en typ av varningssignal över min typ av talang. Men sagt och gjort, vi gjorde det med den skillnaden att den här gången blev det bra. Det kändes så pass bra att få se dem som hade stått på scenen få ta emot jublet. Jag hade inget behov av att stå på scenen, bara att finnas med. Och göra det jag var bra på. Leverera och glädjas igenom dem. Vi har följts åt genom åren och det går inte en dag utan att vi hörs. Idag är vi så pass insyltade i varandras arbete att jag nästan tror att vi tvärt skulle kunna byta. Fast å andra sidan undrar jag om jag verkligen skulle våga tacka ja till en sån sak.
Singing, don't worry about a thing.
Det där var Three Little Birds med Bob Marley. Jag som pratar heter Stefan Edlund. Jag är fotograf och producent på Mitt i naturen, Sveriges Television. De sista läsåren i skolan var en liten ögonöppnare på mig. Jag hade gått mediaprogrammet på Parkskolan där jag kanske inte var den flitigaste att läsa allt man borde. Jag fick ofta ta hjälp av min bänkgranne Camilla Olander. Hon var för övrigt semesterpratare förra året. Men en sak var säker. Jag var duktig på det praktiska. Jag tog mig med nöd och näppe vidare till den nystartade medieproducentutbildningen som Ulla Sjöström hade startat upp. Efter första året så var det samma visa. Visserligen hade vi fått åka till Kina och spela in filmer och så, men det var de där betygen. Det skulle krävas en militärutbildning. Jag skulle vara kustjägare i Göteborg 15 månader. Herregud, hur kunde jag tacka ja till det? Jag har ju aldrig rest bort utan min familj. Samma visa återigen. Stefan, vad har du nu ställt till med? Men det är en av de bästa grejerna jag gjort i mitt liv. Det var det som krävdes för att förstå att man kan klara av något. Jag fick 51 mannar att ta hand om där nere. Och hur skulle det gå? Den som pratar så konstigt där. När jag återkom hem så avslutade jag mitt sista läsår med full pott i mina betyg. Och de ämnen jag missat hade jag tagit i kapp och läst upp till toppbetyg. Nu var det dags att åka ut i arbetslivet och börja prestera. Jag hade praktik kvar att använda, så jag valde att lägga allt i Umeå. För dit hade min flickvän flyttat. Jag valde såklart en helt fel praktikplats och fick panik. Koka kaffe och köpa frukt var ju inte riktigt det jag hade tänkt. Jag kontaktade SVT i Umeå. Fick det fantastiska svaret. Vi har så många som vill ha praktik här så att du kan väl skicka ditt CV. Ja, sagt och gjort, det var ju bara att sätta sig ner och skriva det där CV:t. Och jag försökte skicka det med min dåvarande Hotmail. Men efter det tredje försöket med fatal error 403, då fick jag totalt hjärnsläpp. Jag skrev, vad ska jag äta till kalops? Märkte mejlet med Stefan Edlunds CV och tryckte på sänd. Och svush, så åkte det iväg. Jag trodde att jag skulle sjunka genom jorden. Stefan, vad har du nu gjort? Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och då gör man som man gjort i sitt liv. När allt känns lite hopplöst, då ringer man till mormor och morfar. Min mormor och morfar är mina stora idoler och stöttepelare. Elsa och Kalliara Döberg, på Kläppa i Köpmanholmen. Hade de varit med i en film hade det troligen varit Lejonkungen. De hade varit Timon och Pumba. Mormor har som ett eget Hakuna Matata. Det finns inga bekymmer. Min mormor lever efter devisen, det finns inget ont som inte för något gott med sig. Och du ska se att det är någon mening med det också. Och så var det. Återigen skulle mormor ha rätt. För i mejlkorgen hade du nu dykt upp ett svar från SVT Umeå. Där stod det något i stil med, vad rolig fråga du skickade. Om jag får välja vad jag vill till kalops så skulle jag välja min mormors inlagda rödbetor. Min mormors kalops. Och i värsta fall kan även gelé vara gott till. Annars ska det vara kall mjölk och nybakt bröd. Med vänliga hälsningar, Henrik. PS. Kan du komma på möte imorgon fredag? Vi ses klockan 10. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Good time. Just
Queen med Don't Stop Me Now. Sveriges Television är en väldigt bred och utmanande arbetsplats. Det kan variera en hel del beroende på vad man jobbar med för program. Idag har vi allt från Mitt i naturen till God kväll, Fråga doktorn och plus. Allt från samhälle till natur och fakta. Men ofta då man kommer som nybakad fotograf till SVT så får man börja på nyheterna. Och det är ingen fel idé. Alltså det är snabba, korta jobb med hög puls. Det är stor variation mellan ämnena. Ena timmen gör man en intervju på kommunen och nästa timme ska du filma en fotbollsmatch. Eller varför inte göra ett porträtt på ett lokalt band som släppt en skiva. I mitt fall så var första jobbet en enkät. Inte vilken som helst. Maud Olofsson från Bygdeå hade blivit partiledare och jag skulle åka dit med en reporter och intervjua folk i byn. Jag satt då egentligen på service och hjälpte till att bygga en ny studio. Men då var jag akut behov av en fotograf. Och ryktet gick om att jag fanns till. Och Ola som reportern hette kom och frågade om jag kunde filma. Absolut, sa jag. Men Stefan, hur tänkte du nu? Du har ju knappt hållit i deras kamera. Nervös så in i bomben åkte vi till Bygdeå och började intervjua folk. En alkis intraktor som ville ha morotsbidrag. Någon tant med hund som inte visste vad som hade hänt. Ja, men jag gjorde vad jag kunde med kameran. Såg till att jag hade deras ansikte i bild och inte trätopparna. Samma kväll när jag sitter i tv-soffan så får jag se mitt första jobb. Och det ska sändas i Rapport. Det stora Rapport. Över 1 miljon tittare. Alltså 1 miljon tittare. Maud är vald och dags för röster i hennes hemby. Gubben med morotsbidraget börjar prata och då inser jag vad jag gjort. Allt var totalt överexponerat. Alltså man kunde se gubben men ingen bakgrund. Alltså allt var vitt. Alltså gubben var också tammetusan helt vit. Allt var bara vitt. Det tog ungefär 10 sekunder innan telefonen började ringa. Ja, det var Peter, en annan fotograf. Han är ungefär 20 år äldre än mig men kommer från Övik i grund och botten. Jag bet ihop och funderade på vad som skulle hända och mycket riktigt. Han skällde ut mig efter noter. Det väste i telefonen. Jag tänkte att nu rök hela min framtid på det här företaget. Men han avslutade samtalet med att förklara att han personligen skulle vara min mentor hädanefter. Och vi skulle ses i garaget direkt på morgonen för att göra om, göra rätt. Och jag måste säga, tack Peter för att du inte lämnade mig åt mitt öde. Starten blev tuff, men oj vad jag lärde mig mycket på det misstaget. Jag är faktiskt väldigt tacksam över att jag gjorde det. Karriären började faktiskt ta fart och jag började få mer och mer jobb. Praktiken blev överflödig för nu började jag få lön. Jag och min flickvän Malén bodde i ett garage i Umeå. Det var billigt och charmigt. Men närheten var bra. Jag kunde rycka in precis på vilken minut som helst. Och jag gjorde det också. Jag fick göra min första dokumentärfilm redan efter 1,5 år. I väntan på laxen. Inte helt otippat handlade den om både fiske, natur och konstiga egenheter. Det passade ju mig perfekt. Och så Umeå blev med tiden ett större och större tv-hus. Vi fick fler program och plötsligt skulle vi få göra barnprogram. Jag var snabb som tusan och ville ta chansen. För det här gillade jag. Vi fick ett program som hette Expedition Vildmark. Det var 3 barn och en guide på äventyr i Sverige. Kunde vara precis vart som helst. Ridning i fjällen, bestiga Kebnekaise, forsränna. Alltså det var hur coola grejer som helst. Det var bara ett problem. Man hade hört talas om reality-program. Och där ingenting är regisserat. Det är inga förskrivna repliker. Det behövdes en fotograf som skulle kunna fixa det här. Och jag svarade åter. Ja, jag kan ta det. Men, tänkte min lilla hjärna. Det har ju gått så bra. Idag kan jag med stolthet säga att jag var den som startade den stora eran av reality-foto i Umeå. Det är en väldigt speciellt sätt att filma på. Idag när du tittar på tv så ser du överallt. Det är ofta en skakig kamera så att säga. Fotografen är som en medlem i gänget. Den representerar tittaren. Jag vet att det är en vattendelare om det ska få finnas eller inte. Men då var det väldigt stort och unikt. Tack vare att jag lärde mig hur vi skulle arbeta med detta så kunde vi ändra berättarsättet i programmen. Vi ändrade äventyren. Vi kunde nu ta i mer och mer. Det var en mäktig känsla att få se barnen lyckas med något de aldrig trott att barnen kunde klara av. Expedition Vildmark var väldigt speciell. Vi förstod att det hade gått hem i husen när vi såg kön utanför tv-huset. Vi hade kallat till casting, men ingen föranmälan. Vi hade tidigare haft kanske 50-100 barn som sökte de 16 platserna. Men på parkering stod nu 1,000 barn i snöstormen och väntade på att få komma in. Året därpå var det 3 gånger fler. Men ibland funderade jag på vad jag höll på med. Vi var väldigt hårda. Vi ställde väldigt höga krav på barnen. De var med i leken och fick leken tåla. Det var ganska ofta man stod där med kameran och filmade ett barn som grät av utmattning. Den första gången tog jag ner kameran och tröstade. Det skulle jag inte ha gjort. För barnet presterade i massor efteråt. De klarade uppdraget och vi skulle klippa ihop programmet. Men programmet blev aldrig så bra som vi kände ute i fält. För jag hade slutat filma. Vi insåg ganska snabbt att det är motgångarna som gör att det känns starkare i slutet. Hur ska man annars kunna förstå vad barnen har klarat av? Jag blev bättre på att kontrollera mina känslor för att jag visste att snart kommer jag ha ett barn som är mycket starkare och mycket mer självsäker framför mig. Jag fick rysningar och kände att jag satt där och tänkte på när jag gjorde lumpen. Stoltheten i programmen och respekten till de som är framför kameran är ett av det jag har kämpat mest med. Och det har varit viktiga frågor för mig. Tack vare reality-fotot så fick vi då fler barnprogram. Vi fick Bulldog, Pysselskogen, Miljöhjältarna. Och sedan fick vi ett stort och anrikt program, Myror i brallan.
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland. Och de glider så fin utan köl. Där går en flicka som samlar på stenar. Hon har 1 miljon. Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trä, kungens tron. Där går en pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som gjorde en ö av 15 kuddar. Går en pojke och allt lite glass som han snuttar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket. Barn i ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är en äng och en vind. Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand och far bort på en svängande grind. Där går en flicka som sjunger om kottar. Själv äger hon två. Där vid ett plank står en pojke och klottrar att jorden är blå. Går en pojke som blev indian. Där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar. Där fann en flicka en festlig grimas som hon provar. Barn och de tillhör det gåtfulla folket. Barn i ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är en gård och ett skjul. Där sker det farliga tågöverfallet ibland. Vackra kvällar när månen är gul. Där går en pojke som gissar på bilar. Själv vinner han jämt. Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt. Där blir en värdelös sak till en skatt. Där blir sängar till fartygen natt och går till månen. Där finns riken som ingen av oss tar ifrån dem. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket.
Det gåtfulla folket med Sven-Bertil Taube. Som sagt, myror i brallan. Ja, det var en fantastisk period. Det hade varken jag eller Jens räknat med när vi satt och funderade över våra karriärers val. Alltså tänk att få jobba tillsammans och mötas i våra yrken. För övrigt måste jag erkänna att det var väldigt roligt att utsätta Jens för alla de här grejerna. För han fick simma som en lax i en svinkall älv, bli biten av en blodigel eller varför inte springa runt på stan med två kronhjortshorn på huvudet. Fördelen att få jobba med en kompis är väldigt stora. Man kan på ett avslappnat sätt förhålla sig till varandra. Det är annars en av de svåraste uppgifterna som fotograf att få programledaren att känna sig trygg. Jag tror att ni alla någon gång har blivit utsatta av någon som vill filma er och man känner hur det kryper i kroppen av obehag. Kraven som ställs att man måste maxprestera framför en kamera måste vara fruktansvärda med tanke på alla tittare och beställare. Jag tror att jag haft stor fördel av min klassiska Ior-stil, känd som mannen som aldrig har bråttom. Jag stressar aldrig upp mig, inte ens på inspelningsplats. Dels med tanke på att ingen tjänar på det, och dels med att det som är runt omkring blir stressade och då kommer jobbet bli dåligt. Jag hann jobba som fotograf i 13 år innan det skulle bli en förändring. En ganska så stor förändring. Kameran vägde 10-12 kilo. Jag sprang runt med den större delen av min arbetsdag. Ibland var det så extrema pass som 16 timmar. Och när man väl fick ställa ner den, ja, då var man helt slut. Totalt utpumpad. Den berättarstil som jag var med och tog fram blev helt plötsligt väldigt svår för mig att hantera. Tiden och arbetssättet började ta ut sin rätt och plötsligt så var dagen framme. Jag kommer aldrig glömma den dagen då kroppen sa stopp. Jag gick till kameraförrådet för att förbereda mina grejer. Jag hade sett till att allt var packat. Jag gjorde det jag alltid hade gjort. Jag tog väskan i ena handen och kameran i den andra. Kameran stod då på ett bord som sträckte sig upp till midjan. Och plötsligt när jag lyfte ner kameran så smäller det till som en blixt i hela armen. Jag fattar inte vad som händer, men plötsligt så släpper handen kameran i luften. Den faller mot backen, men jag hinner få in en fot under den. Och med tanke på hur tung den är så smäller det ganska så bra ändå då den går i golvet och på mina tår. Hjärnan jobbar i högvarv för att reda ut vad som har hänt. Jag står där utan kamera i handen och med en fot som skriker av smärta. Kameran höll, men frågorna började bubbla. Vad ska jag göra nu? Vad hände? Alltså, har jag filmat för sista gången? Och hur gör vi med programmet? Jag försöker lyfta upp kameran igen med samma hand, men jag klarar inte av att få upp den från golvet. Handen vägrar att stänga igen och hålla i den. Den står bara kvar där på golvet och jag tittar på den. Sedan kommer tårarna. Så sjukt. Inte jag. Och inte nu. Kliva upp på morgonen och ta på sig en t-shirt blev nu helt plötsligt dagens största utmaning. Jag som hade klättrat i berg med kameran, dykt, forsränt, ridit, fjällvandrat, åkt hundspann, hängt ut genom helikoptrar. Allt detta försvann på ett ögonblick. Visst hade jag känt att jag började göra ont i armen och axlarna, men jag lyssnade inte på signalerna. Jag hade alldeles för roligt på jobbet och dessutom kände jag att jag var bra på det. Vi hade fortfarande en säsong kvar av Myror i brallan. Mina armar brände och jag var tvungen att ringa Jens. Och jag kommer ihåg hur jag hade gråten i halsen, men jag försökte bita ihop. Hej Jens, det är jag. Jag tror inte jag kommer kunna filma Myror i brallan. Jens var tyst i telefonen en stund. Och sedan kom några bestämda ord. Nej, det är inget alternativ. Du ska filma. Men alltså, jag kan inte. Jag kan inte bära kameran. Nej, det kommer du inte behöva göra. Jag bär den åt dig. Säg vars den ska stå och vad du behöver så fixar jag det. Jens Ingenting är omöjligt Nilsson hade bestämt sig. Vi genomförde säsongen och han bar minsann ut kameran där jag sa att den skulle vara. Det är en varm känsla i kroppen som infinner sig när man inser vilka vänner man har och vilken rikedom det för med sig. När Myror i brallan var över fanns inte den där vännen kvar som kunde springa ut med kameran. Istället fick jag träffa läkare, specialister, sjukgymnaster. En specialist sa till mig: ja, jag har sett de här problemen förr och det är endera hockeyspelare eller idioter som får det. Spelar du hockey? Det blev en halvårs lång sjukskrivning. För en aktiv person som jag så var det ett straff att ligga i soffan och dumglo på tv och känna sig totalt värdelös. Jag saknade den där spänningen i vardagen med att se genom kameran när andra lyckas. Att se barnen som klarar saker de aldrig trodde. Att träffa alla människor. Men istället så ligger man själv i soffan och dumglor. Det blir många samtal med vänner. En speciell vän och kollega som jag fick äran att jobba några år med ringer ofta och kollar hur jag mår. Han försöker peppa mig. Han har sett något i mig som jag själv aldrig trodde på. Han heter Ahti. Och han jobbar både som redaktör och producent. Vi spenderade många dagar i fält på olika produktioner och miljöer. I efterhand upptäckte jag att han litade på mig mer och mer. Han såg kvaliteter i mig, hur jag bemötte folk och speciellt hur jag jobbade med barn. Han sa ofta: Stefan, gör det där själv istället. Så fort jag går in så förstör jag allt. Jag med mitt lite sämre självförtroende kunde inte riktigt ta in vad han hade sett. Jag hade nämnt mitt intresse till honom tidigare om att jag själv ville vara producent i fält. Jag hade försökt byta till det tidigare också, men inte lyckats. Jag lämnade för stort tomrum efter mig som fotograf, hette det. Men jag är inte den personen som ger mig heller. Jag är ganska duktig på att tvivla på mig själv, men har jag bestämt mig så har jag. Största paniken över att vara producent för mig var att sitta där med ett blankt papper och man ska börja skriva en historia. Var ska man börja och hur ska det sluta? Jag fick reda på att Mitt i naturen skulle sadla om och nu sökte de en producent i fält som hade erfarenhet med kamera och dessutom klarade av att klippa sina egna program. Jag kontaktade min chef och anmälde mitt intresse. Chefen frågade om jag var säker på mitt val och jag svarade ja. Och när jag gick ut så var jag lika glad, men tankarna sa: Stefan, vad har du nu gjort? News med Uprising. Konsten att tacka ja tar en till platser som man bara kunde drömma om. I år fick jag nypa mig i armen då jag inser att jag faktiskt sitter hemma hos Sir David Attenborough i England. I hans soffa, mitt i hans fantastiska bibliotek. Och hur overkligt är inte det då man satt och kollade som nioåring på hans filmer? Jag är med och intervjuar den största legenden genom tiderna för naturfilm. Alltså jag kommer aldrig någonsin träffa någon som är större. Han är störst. Vi drack såklart te och pratade så länge han hade ork. Han fyller 90 år i år. Det är helt otroligt. Och om jag fick hade jag stannat där hos honom några dagar till och bara lyssnat på hans berättelser. För jag var fängslad, precis som när jag var 9 år. Jag tror att jag har ett av världens bästa jobb just nu. Idag jobbar jag som producent i fält för Mitt i naturen. Jag är den där personen som ska bära hem en stark och bra historia, vart vi än är i världen. Idag jobbar jag bland annat med Magdalena Forsberg, Anders Lundin och Joakim Odelberg. Med dessa tre så har vi snart rest över hela planeten jorden. Jag har åkt vilse på Gran Canaria, blivit halvt översprungen av en älg i USA. Jag har fått den fantastiska chansen att få bestiga Rwandas vulkaner för att träffa våra kusiner, den silverryggade bergsgorillan. Och det var ett sorts möte som jag aldrig varit med om tidigare. Alltså de pratar med en, de tittar på en, de studerar dig precis som vi studerar dem. Jag ger mig den på att om de hade haft en kamera så hade de också vänt på sig för att ta en selfie med några konstigt klädda pajsare som kom gåendes i djungeln. Jag har varit på Maldiverna och sett turismens intrång på vårt rika naturliv. Hur vi människor kräver rätten att få studera allt vi kommer över. Hur 150 turister kastar sig över varandra för att få dyka med en valhaj eller en manta. Jag har sett vad plast har för effekt på vår natur. Hur mycket plast det kastas i naturen. Och jag ger mig den på att snart kommer plast klassas som ett grundämne för att det finns så mycket av det och det finns överallt. Framtiden skulle jag säga skrämmer mig lite och jag hoppas att man löser problemet. Men jag tror att det nästan kan vara för sent. Och hur blir det då för mina barn? Eller barnbarn? Framtiden och hoppet, ja, det har fått sig en rejäl omgång. Men när vi var över till Kanada och skulle hitta den vita keremodebjörnen. Ja, det är en svart björn som är vit, men den är inte albino. Och den kallas för Spirit Bear och säger att den har ett syfte. Vi åkte dit utan speciellt mycket på fötterna. Vi visste vem vi skulle träffa och vart vi skulle, men inte så mycket mer. Där och då visade det sig att det fanns inte bara en historia att berätta. Det fanns två. Jag var fokuserad på björnen och berättelsen hur den hållits hemlig och hur man med hjälp av Spirit skulle upplysa världen om att man måste ta vara på det man har och vårda det ömt. Det har First Nation-folket gjort i urminnestider. Men i huset där vi bodde fanns det en person till. Diane Stringfellow. Hon hade för sina egna pengar kostat på ett sjöflygplan för att komma till en plats där hon skulle kunna få se den här björnen. Vi satt vid middagsbordet då hon plötsligt säger att det här är det sista hon kommer göra i sitt liv. Det sista hon hade kvar på sin bucket list. Hon berättar att hon är döende och att hon inte har speciellt lång tid kvar. Med sig har hon avancerade dialysmaskiner. Hon måste spola igenom kroppen med 15 liter vätska varje natt. Men snart kommer det inte att kunna fungera. Och då kommer hon hamna på sjukhus. Och troligen aldrig komma därifrån. Jag valde att berätta Dianes historia också. Och tack vare kompetenta medarbetare så delade vi upp oss. Men vi höll ändå ihop. Diane var som en i teamet och vi släppte henne inte. Vi hjälpte henne ut i skogen för att komma till sin björn. Vi bar henne över stockar och hon fick slita hårt för att komma fram. Blicken i hennes ansikte då hon till slut fick se sin vita björn för första gången, den var underbar. En människa som slitit så hårt och kämpat med att fullfölja sina drömmar och trotsat de motgångar som försöker stoppa en. Jag intervjuade Diane i 2 timmar. Jag satt med en näsduk och ställde mina frågor. Vi grät tillsammans. Vi pratade en stund och sedan satt vi bara och tittade på varann. Vi hade skojat under dagen om att döende personer alltid säger sådana där kloka saker. Men jag hade kommit till den punkten i intervjun och vi bara tittade på varandra och hon förstod vilken fråga det handlade om. Hon log och så nickade hon. Sedan tittade hon mig djupt i ögonen och så sa hon: följ dina drömmar. Följ din passion. Låt inte saker stoppa dig från att göra det du vill. Ta vara på ditt liv. Livet är för kort för att säga nej. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will. I will.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.